Värvet görs i samarbete med Acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Om jag ser lite kufig ut så är det en bra sak för att jag är rätt kufig.
Om en stund ska han säga att det handlar om flyt, men det är något mycket mer än så. En naturlig fallenhet för yrket. Simon J. Berger rivstartade sin karriär för 12 år sedan med rosade dramat Upp till kamp och kortfilmen Istället för Abrakadabra som Oscars nominerades. Och CV:t fylldes på snabbt med roller på våra stora stadsteatrar, Dramaten, film och tv, inte minst Paul i Torka aldrig tårar utan handskar. men även i sammanhang som Call Girl, Svinalängerna, Viva Hate, Jönssonligan, Modus, Ingen utan skuld, Trädgårdsgatan och Beck. I höst ser du honom i norska serien Exit, men redan om några sekunder hör du honom i Värvet avsnitt 373, utgivet av Acast, proddat av Klara Åström och Månsson och lett av mig, Kristoffer Triumf. Här är Simon J. Berger. Hur mår du?
Bra, tack.
Ja, härligt. Hur ser din sommar ut?
Den ser ut så att jag väntar på besked på ett jobb på väldigt kort varsel. Som kommer att ställa till alla sommarplaner, vanliga planer.
Okay.
Ifall det blir av.
Mm.
Så det kanske inte blir av. Så vi sitter och vilar på hanen med tågbiljetter och sånt där för sommaren.
Jag förstår. Men nu är du här.
Mm.
Är det här den första podden du gör?
Nej, jag har gästat ett par rollspelspoddar.
Aha. Okay.
Förut.
En sökning på ditt namn i podcaster renderade i precis noll träffar.
Just det, men jag tror att de lät bli att skriva upp mitt fulla namn, fullständiga namn, för att jag var där som kompis och rollspelare. Och så tänkte de så här, men det kanske inte du vill att det ska poppa upp i sök.
Aj,
man söker på liksom offentliga personen Simon J. Berg. Så därför var det nog den inte dök upp.
Nej,
men hade du frågat så hade jag kunnat peka.
Ja, det var ju dumt. Men har du ett rollspelsalias?
Ja, som har det bizarra namnet Simon.
Ah, okej. Okay. Ja. Ja, jag förstår.
Så enkelt.
Mm, men det var inte så här Låtorp.
Nej.
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 Nej. Anders Lokko skrev någon gång att män inte får nya vänner efter 30.
Mm.
Och det där har liksom fastnat i mig orimligt mycket. Orimligt mycket. Men nu fyllde du förvisso precis 40. Hur var det?
Passerade ganska obemärkt.
Jaså?
Jag firade födelsedagen med att filma i 12 timmar och sen äta en pizza. Vi okay. Förvisso en väldigt god hipsterpizza. Mm. Men ja, enkelt.
Enkelt. Men så det blev inget stort kalas överhuvudtaget?
Nej, vi hade ett litet familjekalas några veckor senare när jag var hemma. Jag var utomlands och filmade. Men det var väldigt, väldigt trevligt.
Har du haft någon 40-årskris?
Jag tror inte.
Nej.
Alltså enda tillfället jag har liksom upplevt en skiftning i identitet på grund av ålder, det var när jag fyllde 26. Och insåg att jag var inte runt 20 längre. För jag jobbade på ett ställe där det var mycket ungdomar. Det var liksom en teatergrupp med barn, och så var det en teatergrupp med gymnasieungdomar, och sen så var det ett knippe unga vuxna som var där och hjälpte till och så där, bland annat jag som då höll på liksom. Det var under åren jag gick Fridens folkhögskola och sen Scenskolan i Malmö. Så att det var liksom en väldigt glidande skala av ålder. Och då sommaren när jag fyllde 26, då var jag så här, fan, jag är inte omkring 20 längre, jag är omkring 30.
Mm.
För tidigare när jag var omkring 20 så var jag också 21-åringarna och 19-åringarna är också omkring 20. Men då kände jag så här, ah, just det, fan, jag är inte samma sak.
Men vad skönt det låter då. Jag tänker att många som 40-årskrisar, antar jag, gör det för att de alltså att man är på något sätt upptäcker att man är på fel plats i livet kanske.
Det kan jag verkligen tänka mig. Ja.
Men då kan man väl tänka sig att du är på rätt plats i livet.
Jag upplever mig på rätt plats i livet. Mm. Ja, väldigt mycket.
Det är ju en bra grej.
Ja.
Nu till den senkomna poängen med Anders Lokko och krönikan där.
Ja.
För att jag tänker att i ditt yrke så borde det ju liksom inte riktigt gå att inte få nya vänner efter 30 eller 40 eller 50 eller 60 för den delen.
Mm.
Eftersom du så mycket jobbar i projekt.
Exakt. Så man är ju projektbästisar, som jag tänker på det. Särskilt om man är någon annanstans. Så tänker jag på det. Man har projektbästisar. Och många av dem är ju liksom återkommande, de är bekanta från branschen och sådär. Man känner varandra, så ses man liksom första gången man ses i Bukarest. Och så, hej, tjena, fan vad roligt. Och sen så går man ut och hörs man varje kväll och så gör man ska gå ut och käka tillsammans. Och så. Och sen oftast tappar jag kontakten när man kommer hem igen.
Fast man säger att, oh shit, vi måste, eller?
Nej, det är nog skillnaden på en 25-åring i min yrkesposition och en 40-åring.
Okej. Okay.
Tror jag. Så, man har sett det så många gånger.
Men så att det är inte så att vissa av dem, att man behåller folk. Så att i sådana fall så borde ju du som årsringarna på ett träd ha en större och större umgängeskrets för varje projekt, tänker jag.
Min tajta krets blir nog mindre och mindre med åren, tror jag snarare. För det är de där som man behåller närmast sig. Och det är svårt nog när man liksom rör på sig. Min allra närmaste krets är, de flesta av dem befinner sig i olika städer. I alla fall de som inte är familj, så vänner. Mm. Mina närmaste vänner är på andra ställen.
Är det dina gamla rollspelskompisar?
Två är det. Och en är en scenskolekompis.
Okay.
De tre är mina liksom bästisar.
Jag förstår. Du är lite så här, en liten brant öppning kanske på något sätt. Men jag funderade på när jag tittade igenom din ändå rätt digra samlingjobb. Mm. Så här, att du har varit med i ganska mycket som har blivit bra ju.
Mm.
Är det slump eller är det skicklighet? Eller?
Alltså jag tror att det är väldigt mycket flyt. Och med flyt så menar jag inte ren slump, utan jag menar faktorer för mångtaliga och otydliga för att liksom kunna överblicka och förutsäga. Ja, en kombination av olika faktorer. Men slump och timing och sådär. Saker man inte kan påverka själv i alla fall.
Mm.
Det tror jag spelar väldigt mycket in.
Men sen måste du ju liksom på något sätt, för det verkar, alltså när du pratar om ditt jobb så är det ofta så här att det känns som att du går igång på ett manus och inte kanske så mycket på en roll.
Mm. Oftast så.
Ja. Men om vi kommer till det om en stund, om jag säger så här, alltså det faktum att du har varit med är ju så mycket bra då.
Mm.
Gör det något med dig?
Kräsen, kanske.
Mm.
Förhoppningsvis så är jag, ja, det kanske har med att jag känner mig liksom äldre och lugnare som 40 plus. Men jag vill i alla fall tro att det har gjort mig kanske en blandning av kräsnare och generösare. För jag kan uppleva ibland att så här, ja, det måste inte vara världens vassaste spjutspetsgrej. Jag kan hitta någonting kul att göra med det här ändå. Det här är liksom, det har något annat, det kan ha något annat som lockar än att det är liksom Uppkamp eller Cool Girl eller Torka lite hår, att det är något som är så uppenbart vast.
Mm.
Mm. Det kan vara kul att göra en avsnittsmördare i Beck. Ja, inte så därmed sagt att det är en kontrast till bra saker, men det är en annan sorts entusiasm.
Men det var väl bra cash också?
Alltså normalt.
Okay. Mm.
Jag tror att jag lämnar ju de siffrorna mest till mina agenter. Men som jag upplever det så är det inte... Jag tror jag har min gagenivå. Det är ungefär, det är liksom samma... Man får inte mycket mer gage för att det är en grej som kommer nå mycket fler personer.
Christer Henriksson har ju sagt det någon gång om Wallander-filmerna. Att det liksom, alltså efter det så går han ibland till... Om han känner sig lite risig så går han till bankomaten och tar ett kontoutdrag. Mm. Och så tänker han, åh, jag är så bra.
Mm. Det. Och det tror jag har att göra med två saker. Dels så tror jag att, utan att sätta några siffror, tror jag att Christers dagsgage är högre än mitt.
Det kan kanske vara.
Det är inte orimligt att anta det. Och sen så har det att göra med att gör man Wallander i Wallander, då har man filmat väldigt många dagar på ett antal år.
Just det.
Och mitt yrke har ju dagsgage, så att då fyller man ju på kassan.
Rimligt ändå. Men jag tänker också huruvida man kan prata om så här, alltså om du nu har blivit mer kräsen och mer generös, men är det, alltså skänker det någon slags, alltså, stolthet?
Ja, det är det. Alltså jag tycker ju att
samtidigt så här, sitter du hemma ibland när du känner dig lite deppig och tar på ditt CV och wow.
I mitt inre kanske billigt någon gång. Jo, framförallt kanske när jag har fått nej från något gig som jag var jävligt sugen på.
Ah, okay. Mm.
Då kan det ju vara tröstande och bara, ja, men jag är inte liksom försvunnen. Jag är inte osynlig och obetydlig som skådespelare.
Mm.
Då kan det hjälpa att smeka CV:t billigt. Lite. Det kan det göra.
Ja.
Men ja, jo, men jag har absolut en stolthet över det jag har gjort. Därför att jag upplever ju... Jag menar att människan behöver konst och behöver berättelser. Bara snäppet efter, vi behöver syre och vatten och så.
Vad är berättelsen på Maslows behovstrappa?
Alltså, tämligen högt. Jag tror
vänta nu, det är dåligt att vara högt.
Aha, i på en... så är det lågt. Ah, ja. Den är högt prioriterad, menar jag. Alltså för att det är däremot inte liksom i fancy former. Vi hade klarat oss utan Marvels Avengers-filmer.
Mm.
Liksom. Men berättelser som i stort, berättelsens natur, dess kärna, är livsnödvändig för människor. Både individer och för samhället. Det är jag helt övertygad om. Konsten är samhällets spegel, kan man prata om. Berättelser är som syre för människorna. Vi speglar oss genom den, vi prövar våra tankar, vi prövar vår identitet, vi prövar vår upplevelse av hur andra människor har det genom berättelserna. Och det här, och där skiljer jag inte alls på liksom finkultur och populärkultur, man ska säga. Samhället behöver alla möjliga former. Och som sådan så ser jag mig lite som en soldat i människans tjänst. På något sätt. Människan behöver konst och jag är stolt över det jag har bidragit med. Till världen, till människan.
Ja, men det är väl fint. Skulle du kunna bli färdig med det?
Ja, så jag kan ju bli vem som helst. Jag vet inte vem jag kommer bli i framtiden. Men eftersom den här passionen för berättelsen är någonting som jag har burit med mig sen jag var väldigt, väldigt liten. Sen jag lärde mig läsa tidigt och började läsa serietidningar. Och sen har jag hållit på med rollspel sen jag var 7 år gammal. Och där är det berättelsen som tänder mig. Och fram till mitt yrkesval. Och att jag fortfarande plöjer romaner medan jag står i rulltrappan. Eller medan jag promenerar på en trottoar. Eftersom jag har varit med mig så länge så är det bara svårt att se att just den delen av min personlighet skulle ändras. Men det kan man ju aldrig veta. Du menar färdig med att göra?
Ja, jag antar det. Precis, att det, liksom kvoten skulle... Det är en märkligt ställd fråga. Jag har nog inte frågat någon annan.
Jag kan ju få en stroke, liksom.
Jo.
Eller bli påkörd och få en hjärnskada så jag blir oförmögen. Men då får jag väl försöka komma till rätta med den nya identiteten. Och kanske nöja mig med att ta in berättelser istället för att vara med och skapa dem och presentera dem.
Precis, alltså, ofta med skådespelare verkar det som att det finns, alltså, eftersom det är en så ryckig tillvaro verkar det ju vara, så verkar det som, alltså, många av er har ett behov av någon slags annan ventil också. Har du en annan ventil också? Skriver du?
Pröva mig lite fram. Man måste skriva. Jag har haft lite projekt att börja skriva, men jag har det kräver ju tid. Man måste ju skriva för att bli bra på att skriva. Nu accepterar jag att det är svårt under småbarnsåren som jag befinner mig just nu.
Just det.
Det är alltså inte jag som kissar utan Kristoffer som häller upp kaffe.
Jag gör det så långsamt. Så, ja. Förlåt.
Ja, förlåt. Annars är min ventil inte kreerande eller yrkesmässig, utan den är i så fall att jag typ, till exempel att jag spelar datorspel eller sådär. Det är mer än, jag är så intensivt på i hjärnan när jag jobbar så att den där sortens halvpassiv aktivitet passar mig väldigt bra när jag är ledig. Innan jag fick barn så kunde jag ju starta upp Civilization för att köra ett par rundor före frukost om jag är ledig en dag. Och sen 16 timmar senare upptäcka att jag inte har ätit. Det är inget bra.
Nej, just det.
Så bör man inte göra. Men det betyder inte att det är dåligt att spela måttligt.
Men vad är din grej när det kommer till spel? Alltså,
Super, håll i dig. For a surprise, berättelserna.
Ja.
Både i betydelsen förberedda, författade berättelser som de nya Tomb Raider-spelen eller Assassin's Creed eller så. Men också emergent stories i betydelsen Civilization till exempel.
Men du, alltså apropå då stolthet och bra sammanhang och sådär. Jag såg precis Hotell. Helvete va? Eller?
Ah, den är häftig alltså.
Ja.
Jävligt häftig.
Ja, vill du berätta hur det var och göra den?
Alltså det var superfett. Det var ju både Lisa och Alicia och det var nästan bara de jag träffade. Men de var super, superbra att jobba med. Det var jättekul. Det var ju lite som att vi gjorde en egen liten film. Med liksom början, höjdpunkt, slut. I kortfilmsformat nästan. Eftersom jag var inte inknuten i resten av scenerna.
Ja, just det.
Med terapin och sådär. Och hotellen. Det var som att vi gjorde ett eget litet projekt med en egen stämning. Och så. Men det var jättehäftigt.
Men det här är en sån här fråga som jag återkommer till orimligt ofta med skådespelare och som jag inte riktigt vet om det blir bra någon gång, men jag försöker ändå. Är det viktigt för dig att det blir bra?
Det var en ganska bra fråga. Det är viktigt för mig att alla inblandade gör sitt jävla bästa för att det ska bli bra. Så bra som möjligt. Det är det viktigaste.
Mm.
Det är kanske nästan det enda viktiga när man ser på alltså, i hela den, när man ställer sig den frågan. Sen när resultatet blir, man måste, gör man något intressant så finns det risker. Och om det är något med de här arbetarna, både teater och film, så är det ju att de består ju av en massa komponenter. Och man kan inte veta vad helheten blir förrän den är helt färdig och har nått publik. Och samtalet kring den är liksom igång. Det är först då, när jag har gjort ett projekt och börjar närma mig slutet av inspelningen till exempel, då börjar jag få en intensiv längtan efter att få mottagandet. Mm. Att nå fram ända dit. För att innan dess så är det liksom, för mig som oftast inte är inblandad i postarbetet, efterarbetet, man sätter ihop filmen, så är det liksom, så händer ingenting förrän dess. Och allting fram tills premiären och till och med några veckor efter premiären, allting fram tills dess är bara förarbete, man ska säga. Man ser inte den färdiga filmen förrän den har både speglats i publikens ögon och blivit till i samtalet om filmen. Och man kan inte hålla på och oroa sig för hur det blir. Man kan bara ägna sig åt vad man gör. En liten utvikning, så på scenskolan i Malmö, så i alla fall när jag gick där, så var det en ganska betydande del av utbildningen var akrobatik. Och då sa gurun där, som hade format den där akrobatikutbildningen, vi hade den en gång i veckan i 2 år, vilket är ganska mycket. Och då formulerade de så här: poängen med den här träningen är inte att ni ska bli lysande akrobater, utan det är att ni ska bli lysande på att arbeta med akrobatik.
Mm.
Och det byggde då på en liknelse mellan volten, säg, och skådespelarbetet på scen. Antingen det är på set framför en kamera, eller om det är på en repetition. Okej, vi kör, nu tar vi det liksom. Så testar man att köra en scen eller en akt eller ett genomdrag. Därför att som i akrobatiken så kan du inte, du kan inte oroa dig för hur det går medan du är mitt i volten. Då är risken stor att du slår dig och gör illa dig.
Just det.
Det går inte att göra det.
Jag försöker, min son håller på att träna på att hoppa upp och ner för trottoarkanter med sin kickbike.
Mm.
Och då tänker jag så här, alltså det viktiga är bara att du tror att du ska fixa det. Så här, för att om du inte tror det, då kommer det aldrig gå.
Just det.
Det är lite samma sak, tycker jag.
Och det kallar vi för målbild.
Vad bra att jag kom in mitt i din resonemang här nu.
När du kompletterade min berättelse så bra. För det handlar om en målbild.
Tack.
Att formulera målbilden. Och målbilden är en sinnlig, liksom en inre bild av vad är det jag ska göra nu. Bilden av den perfekta volten eller bilden av den perfekta upp med kickbiken på trottoarkanten.
Eller scenen.
Eller scenen, exakt. Så man formulerar den när man står i kön på akrobatikklassen, eller man står där och andas och svettigt och håller i sin kickbike. Formulerar man en inre bild av vad det är man ska göra, och sen så gör man det, och efteråt så utvärderar man det. Aj, helvete vad armbågen gör ont efter det där fallet, till exempel. Eller så här, det gick ganska bra, men fan, det smällde till lite på ryggen. Alltså. Eller så där. Jag hade lite för mycket balans framåt, eller något. Och så formulerar man om det där. Och det är, det där är, för att vara tillbaka i, kan man bry sig om ifall det ska bli bra? Är det viktigt att det blir bra? Det kan inte vara viktigt medan man utför det.
Nej.
Medan man utför det kan man bara bry sig om vad man gör.
Men jag tänker, alltså, om det nu är så här, om det är mottagandet som spelar någon roll, det är ju ett jävla, alltså, det är krångligt att hålla på med film och tv då ju.
Mm. Och mottagandet är liksom, det där är så jävla, det där är komplicerat, därför att mottagandet kan inte spela all roll i betydelsen, man kan inte vistas där, särskilt inte medan man gör det, medan man utför volten. Och samtidigt så är det ju verk som är gjorda för att nå publik. Det är ju skillnaden mellan amatörens verksamhet som gör någonting för att det är kul att göra det, och sen så ligger det i en byrålåda eller i en bortglömd mapp på datorn. Och yrkeskonstnären, vars poängen med arbetstimmarna man lägger ner, poängen är att det ska nå publikens ögon eller öron, hjärnor i vilket fall. Och det är där det blir till. Innan dess så är det bara liksom färgade pixlar som blinkar, eller så är det bara trycksvärta på papper. Det blir ju till när det hamnar hos publiken i deras hjärnor, och då är det också först där man på något sätt kan avgöra vad är sant om det här verket? Vad är, blev det för något? Vad är det för något?
Mm.
Ofta vet ju inte konstnären själv kanske det. Eller ofta vet jag inte. Men det händer i alla fall. Litteraturhistoria, konsthistoria och sådär. Så finns det ju massor med exempel på konstnärer som säger ni har fel, det är inte det. Och alla andra bara, men det är ju det.
Ja. Jo. Men om man då, alltså en rimlig utveckling är ju då alltså lite det här vi var på, att faktiskt skriva det själv eller regissera det själv, för att då är du ju med även, alltså okej, men då får du ju en större del av kakan så att säga. Alltså,
mm. Ett annat jobb.
Ja, jo, för
ett annat gig. Två,
ja, precis.
Två andra jobb. Och det här gör med vad jag brukar tänka på som... Ibland förvånansvärt, oftast blir folk förvånade när jag säger det. Men jag menar att jag som skådespelare på film, jag spelar ju aldrig filmen som publiken ser. Jag spelar ju oftast inte ens en scen som publiken ser den. Utan det publiken ser är ju sammanbyggt av fragment från massor med tagningar som jag har gjort.
Mm.
Så mitt jobb på inspelningen är aldrig att göra filmen. Mitt jobb är att alstra ett råmaterial som de sen gör filmen av.
Just det.
Och ska jag då kliva upp i registolen eller författarstolen, då är det ju jobbet att göra filmen som jag tar mig an. Till skillnad från vad jag har för jobb.
Jo, ja, precis. Men alltså, nu projicerar jag någon slags frustration på dig för att du inte då... Alltså, att du bara får göra tegelstenar, så att säga.
Mm. Istället för att... Jag trivs väldigt bra med mitt jobb som det är.
Ja.
Så eventuellt någon gång så kanske jag vill göra det andra jobbet också.
Fast du verkar ju ha så här, du sa det i någon intervju, vilket jag liksom, det ger en sån resonans i mig, att nu lägger jag orden i munnen på dig, men att det är liksom i sysslolösheten som du blir som lägst.
Absolut.
Och där tänker jag just här, om man är en person som har ett stort behov av sammanhang, vilket jag tänker att nästan alla människor förvisso har, men då verkar det krångligt att vara skådespelare också. Så.
Mm. Det är det nog. Du menar för att man är så utsatt och kanske inte får några gig?
Ja, typ. Precis. Ja. Nu verkar inte du ha haft det problemet så mycket, men till och med nu när du sitter här så är det så här, ja, jag vet inte om jag ska göra det här jobbet eller inte.
Mm. Så är det. Det är superknepigt.
Hur dealar du med det? Skaffa barn så att det finns någon annan som är viktigare?
Till exempel. Nej, men det, jag hade nog lärt mig att förhålla mig till det innan dess. Och det är ju bara genom att ha is i magen och lita på erfarenheten att det har ju gått bra hittills.
Mm. Men sen också...
Risky situation, som man säger, medan de faller.
Ja, vilket betyder det?
Hittills har allt gått bra, säger han som ramlar från taket medan han faller mot marken.
Ja, jag förstår. Alltså, distraktion då? Spelen är ju en sån, men har du andra sådana distraktioner som du går till?
Alltså, ja, jag pysslar lite. Optimera min vardag.
Okay.
Jag är ju ganska liksom nördig, prylnördig och sådär. Så det är en sak. Ja, men det kan man nog säga som en distraktion förresten. Att jag säger, ja, men jag pysslar lite med att optimera mitt hem.
Mm-hmm.
Jag har bättre system för tvätten och för ljuset och filmtittandet och sådär.
Okay. Mm.
Dra sladdar.
Ja,
typ.
Jag förstår.
Hänga upp påsar på krokar. Det är väldigt, väldigt banalt. Men sånt. Det är nog en del av distraktionen.
Mm. Men är du praktiskt lagd eller?
Alltså, hyfsat tror jag. Ja. Jag tänker inte på mig som inte praktisk.
Jag har bara så dåligt självförtroende i det, tror jag.
Mm.
Alltså, min pappa är otroligt händig och gör en stor poäng av det.
Mm.
Också lärare. Mm. Tänker man så här, ja, men här har vi ändå en person som skulle kunna lära sin son mycket om händighet.
Ja, men du vet, skomakaren och barnen.
Exakt. Ja. Ja.
Nej, men YouTube-tutorials.
Ja, det får bli det.
Du får bara
ta
en ledig stund. Ta en distraktionsstund och playa lite sådana om och borra och skruva.
Men du, jag tänker på... Eller jag är lite nyfiken på talang.
Mm.
Är det ett intressant begrepp överhuvudtaget?
Lite. Ibland så är det... du menar, är det samma sak som begåvning, va?
Ja, det tror jag.
Ja. Ja, men för i alla fall det kommer jag på mig själv med att använda ibland. Scenskoleutbildningen gick ju ut på något sätt på att, delvis i alla fall, att lära en att bortse från idén om begåvning. eller talang. Och det var ju helt, sunt, oavsett om det är sant eller inte att det finns, så är det sunt att rensa det ur huvudet på liksom scenskolestudenter. För medan man jobbar med att lära sig ett hantverk så kan det ju vara rätt okonstruktivt att förhålla sig till att försöka mäta sin talang. Liksom. Mm. Så det var klokt.
Men... Jag behöver inte lära mig göra volter, jag är så begåvad.
Exakt, ja. Precis. Tämligen okonstruktivt. Men jag kommer på mig själv ibland med att jag har inget bättre ord eller bättre sätt att beskriva. Ibland ser man någon som är liksom ung och färsk och uppenbart otränad och oslipad som bara, oj, men alltså, väldigt, väldigt begåvad.
Vad är det när det kommer till skådespeleri?
Jag vet inte riktigt, eftersom jag inte har riktigt... Jag tror att jag hade kanske haft en idé om det om jag hade regisserat. Mm. När jag möter de här som är begåvade så... Så har jag ju en annan, då gör jag ju oftast det som, i alla fall om det är skådespelare, då gör jag ju det som ensemblekamrat. Och då har man liksom en helt annan blick än om man är coach eller antingen man ska liksom hjälpa till eller man ska besluta saker som regissören. Eller coacha som läraren eller sådär. Då har man en blick och när man är ensemblekamrat så har man en annan blick.
Men jag tänker att du beskrivs ju ofta som begåvad liksom.
Kanske. Det har inte jag hört, men...
Du känner inte igen det alls?
Jag vet inte. Jag antar att kanske att de senaste åren så har jag ju varit för erfaren för att kallas för begåvad.
Mm, ja, just det. Okej, du menar att det skulle vara... Nej, men för du har ju varit bra från början.
Ja, och det var väl kanske... Det är väl kanske där kanske man kan säga att jag hade någon sorts begåvning eftersom jag gissade ju lite hur man skulle göra när jag gjorde Upp till kamp. Mm.
Du gissade rätt.
Jag gissade rätt. Tillsammans naturligtvis med väldigt viktigt stöd av Micke Massimän som regisserade. Men jag vet inte. Alltså jag lyckades gissa rätt när jag tänkte hur jag nog behövde förhålla mig till scenskoleträningen. Jag var mitt i scenskolan då. Jag hade gått 3 år, hade ett år kvar. Så gjorde vi det här på sommaren. Och då tänkte jag formulera några tankar om hur jag behöver förhålla mig till det jag nu har gått och gjort i 3 år. Och tränat på i ett hus. Och det funkade.
Ja, men hur... Alltså, vad var du tvungen att förhålla dig till?
Jag vet... Alltså, jo... jag tror att vad jag tänkte rätt var så här... Nu har jag ju gått och tränat på... Nu har jag liksom tränat rösten och tränat talet i arbetsrum inne i ett scenskolehus. Och det är jättebra... Men det är som, för att använda en sportparallell, vilket, fast jag inte bryr mig om sport. Men man kan inte blanda ihop att göra knäböj på ett gym med att spela fotboll. Det är säkert skitbra att göra knäböj på ett gym för att bli bra på att spela fotboll.
Men det blir konstigt om du gör
det på plan. Väldigt konstigt om du gör det på plan, exakt. Och det var det så formulerade jag inte mig då så tydligt. Men det var nog det som jag... tänkte om. Det var det jag tänkte rätt med, tror jag. Att på sätt så måste jag får inte låta, min rollfigur ska inte låta som en tränad skådespelare när han pratar. Nej. Måste jag ju använda min träning i att vara medveten om talteknik och medveten om vad som är den goda tekniken och välja bort det. Välja bort den här lite överdrivna klangen och välja bort den här lite överdrivna artikulationen och sådär som är livsnödvändig för en skådespelare på scen. Livsnödvändig för arbetet i alla fall. Och tillåta mig att knarra och prata lite otydligare. Bara precis tydligt nog för att det ska nå den jag pratar med i scenen, i situationen. Och den är ibland bara några decimeter bort. Och då är det naturligt att prata väldigt, väldigt, väldigt tyst. Liksom, för det hörs ju ändå. Och så. Där någonstans. Och sen så också vad som gör en rollfigur intressant. Där var väl där jag mer vilt, gissade mer vilt och lyckades få rätt.
Vad är det som gör en rollfigur intressant?
Nu sa jag intressant, men jag menar nog egentligen intressant att spela för mig. Och att det är en bra sak. Ja, men jag hittade på en sorts teknik att göra några olika drag. Hur jag gör... Min grundtanke var så här, vad är det som säger att rollfiguren har samma fysiska dialekt som jag? Den är en helt annan personlighet, den har en helt annan bakgrund, den är liksom... Det finns inget som säger att den figuren skulle ha samma ansiktsspråk, mimik som jag eller kroppshållning eller sådär. Den är en helt annan, har ett helt annat temperament. Och då så hittade jag på en teknik eller ett sätt att nagla fast, välja några karaktärsdrag, eller man ska säga ganska ytligt, som jag tycker funkar för hur jag läser den här karaktären i manuset. Och som måste vara pregnant nog att kunna färga hela spelet, men ändå enkelt nog för att jag ska kunna hålla dem i huvudet medan jag samtidigt gör det viktiga arbetet att spela en scen och spela den bra.
Just det. Mm. Det var någon karaktär, jag hittade en gammal intervju med dig när du pratade om hållning. Mm. Ja, det var nog istället för Abra Kadabra, va?
Det var säkert, där var ju hållningen väldigt central.
Ja, precis. Men berätta om alltså är det för det är ju samma sak, va? Mm. Att du pratar om fysisk dialektik, jag har aldrig hört det förut, men det är ju väldigt smart begrepp.
Det kommer från mina scenskolelärare på Malmö.
Du ser det, säger jag. Du ser. Som om jag gjorde en poäng.
Ja. Just det. Du gjorde en koppling tillbaka till tidigare samtal. Mm. Ja, nej men exakt. För där tänkte jag så här, okej, okay, han är liksom väldigt nördig figur, väldigt liksom ganska omedveten. Så ett större social medvetenhet kan ju färga sig att liksom kroppsspråket blir lite snyggare, föreställer jag mig. Mm. Det här är i alla fall en ganska socialt omedveten figur, ganska omedveten om vad man sänder ut för signaler och sådär. Då tycker jag det passar med en ganska dålig hållning. Osnygg hållning, om man ska säga. Så jag lät honom slappna, säcka ihop som fan i kroppen. Samtidigt så tyckte jag, det får inte bli en deppig hållning, för att han är väldigt optimistisk i sin förhållningssätt till vad han gör.
Oväntat liksom gå på igen då med tjej.
Ja, verkligen. Tjej och så. Ja, ganska på gränsen till osoft. Ja. Men snäll. Ja, men så matchade jag det med liksom att hålla hakan väldigt högt. Och sen väldigt energisk, så han fick en väldigt så här gungig, springy, fjädrande gångstil. Mm. Så det var typ de tre grejerna.
Är det här saker som, i den mån du, alltså, jag antar att du provspelar för grejer ibland. Mm. Är det saker som du har med dig då?
Provfilmningar är knepiga, därför att man liksom inte har fått förtroendet att forma figuren än. Jag tycker det är knepigt i alla fall. Jag vill ju både komma med ett förslag som är starkt. Men om jag kommer med ett förslag från liksom en av de fyra kardinalriktningarna, så det är liksom åt den andra riktningen man ska, så kanske, och jag hade lika gärna kunnat dra den åt det hållet. Alltså det är ju en på, om man nu tänker sig fyra kardinalriktningar, kompassriktningar, så går man åt ett håll så är det bara en chans på fyra att man får rätt. Mm. Typ. Så, tänker jag. Och det gör det lite läskigt att ta i för mycket.
Just det. Och hur kommunicerar du då det att du är beredd att ge upp den? Alltså, hinner man ens säga?
Alltså, jag tror att jag oftast inte tar i sig. Jag ligger nära, stannar nära centrum ganska mycket, om det inte är vissa kastare, rollsättare som jag har jobbat med många gånger och som har sett många sidor av mig, som känner mig. Då kan jag komma med ett starkare statement, så ska man laborera därifrån. Okay. Mm. Men annars håller jag mig ganska nära center. Jag tror också, eller jag vill tro, att provfilmningar handlar inte så mycket, i alla fall inte om man liksom har bevisat att man kan redan, som jag har. Så handlar det inte så mycket efter att se hur bra man är, utan att se bara tydligt hur blir den här rollfiguren, hur blir filmen om vi ger den här rollfiguren som jag har sett i text, om vi ger den det här ansiktet och den här rösten och den här kroppen. Och då tänker jag att det fyller det syftet ganska bra om jag håller mig ganska nära centrum.
Det känns som att det är ju ingen som älskar det momentet av sitt jobb.
Alltså det är ju liksom, det är ju repstart, premiär och sista föreställning på en timme utan applåder. Mm. Utan publikens nästan. Inför bara recensenter. Mm.
Så. Har du en hyfsad hitrate på det där eller?
Jag tror inte det. Nej. Men jag har inte jämfört siffror med så många andra.
Okej.
Okay. Min hitrate på, jag har gjort ganska mycket self-tapes sedan ett antal år tillbaka när jag hamnade på någon slags, på den internationella radarn. Så jag har gjort ganska mycket self-tapes för stora internationella saker och sådär. Och där har min hitrate varit ett rungande noll. Så vet jag, pratade med någon annan om det, en annan kollega, och man bara, alltså det är tråkigt, det är störigt med self-tapes och sånt där. Och så får man det aldrig. Och den personen bara, jag har fått alla som jag har self-tapat för. Okej, okay. Ja. Det är svårt att jämföra erfarenheter.
Men, och vad gör det med dig då, att du inte får dem?
Det gör att det är self-tapes är jävligt mycket arbete. Man måste på kort varsel, så måste man lägga ihop ett helt team helst. Mm. Det är väldigt mycket mer komplicerat om man inte har någon som läser emot och någon som separat som filmar. Eventuellt också med en separat person som kan vara lite regiöga. Är det på engelska så har jag liksom, är det bra att ha någon, en engelska coach där, för det är inte mitt modersmål. Och då ska man styra ihop folk och lokal på väldigt kort varsel. Mm. Förutom att det alltid är slitet att på kort varsel sätta en provfilmning, sätta texten, komma med ett starkt förslag, sluta. Som sagt, repstart och sista föreställning inom en timme.
Mm. Och det där måste vara vidrigt. Alltså jag antar också att även om du har de där människorna som filmar dig, så har du 28 tagningar och liksom välja ut en av själv också och lägga upp på någon dropp också. Eller?
Ja. Ja. Det är väldigt tränande. Även en kortare normal provfilmning, även en kort och enkel som tar liksom halvtimme, en timme, så är det, alltså det kostar ju energi från en hel arbetsdag. Mm. Och det är även om det inte är en self-tape, en alldeles vanlig. Man går till en castares lokal. Liksom. Och self-tape tar ju då flera dagars arbete.
Men det gör de ändå?
Jo, men det är något som vore kul att göra. Och ganska mycket så är det ju... Den sortens grejer är ju nästan definitionsmässigt någonting jag inte har gjort hittills.
Just det. Mm.
Och bara det gör det ju mer intressant. Mm. Hade jag gjort liksom 14 biroller i internationella jätteproduktioner, då hade liksom en 15:e inte varit superspännande att göra.
Så du ger liksom inte upp?
Alltså, ja, mitt emellan. Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Det är lite, jag måste ju kunna. Mm. Inte allt jag kan få till det och fixa. Nej, jag förstår. Och det är klart, och ibland så är väl en del av frågan, kan du? Det är ju en del av frågan, pallar?
Ja.
Så att säga.
Men har du, alltså...
Men jag tror att jag tvekar på svaret, därför att det där går upp och ner också. Och just nu har det varit en period, nu var det ett tag sedan senast. Så att jag försökte tänka tillbaka till när jag nu gjorde den sist. Men jag har inte gjort några på sista tiden.
Hur, alltså får man ett nej i alla fall? Eller får man bara ingenting?
Nej, men man har ju ofta, man har ju någon länk vidare. Ofta så är det väl någon, någonstans på vägen så... Om det är liksom castare lokalt, då får jag ju det. Ett nej, det får jag ett besked. Om det är liksom en castare i Skandinavien som jag har gått till och provfilmat, då får jag ett besked.
Just det.
Self-tapear jag, så föreställer mig att jag är liksom en i en pool av 1000 skådespelare från olika delar av världen. Då väntar jag mig inte det.
Nej, jag förstår. Men du har något slags management i USA typ?
Mm.
Alltså jag förstår att om du inte liksom har haft något riktigt track record att hänga upp det på, alltså där, så kanske det är svårt att prata om riktning. Men är det en viss typ av roller som kommer till dig? Liksom,
Nej, jag tror precis som du säger. Eftersom ni inte har liksom, kugghjulen har aldrig hakat i där, så har det inte uppstått någon riktning, utan det är ganska famlande.
Jag förstår.
Eller spretigt, eller varierat.
Mm. Ja. Jag tänkte att vi skulle göra så här nu, att vi byter riktning lite. Och du är ju i alla fall enligt internet född här, eller uppvuxen här i krokarna.
Mm, mer född än uppvuxen. Jag är mest uppvuxen i Skåne.
Mm. Och flyttade dit på riktigt någonstans i...
13, men innan dess så var det lite hälften och sådär.
Mm. Mm.
Låg och mellanstadiet här, högstadie och gymnasie, och efter det vidareutbildning i Skåne.
Jag läste att du upplevde dig som ensam här liksom. Det här var liksom mörka delen av tillvaron.
Mm, alltså mobbing, mobboffer. Ja, exakt. Det var ganska risigt.
Mm.
Och det var framförallt på slutet, sista året. Så okay. Då var det var väldigt kontrastrikt när jag flyttade ner, för där hade jag liksom kompisar.
När du beskriver din uppväxt, alltså just så här mobbingdelen av det, jag förstår att det fanns andra delar också som där du inte var mobbad, men när du beskriver den så känns det som att det är som att någon hade satt upp regler som du inte bara inte passade in i, eller alltså som att du sket i det på något sätt.
Mm.
Vad är det tecken på? Är det någon slags styrka eller?
Mm. Det där har folk har använt det där ordet, just styrka, några gånger när det här har kommit upp.
Och jag tycker jag har jättesvårt för att beskriva människor som starka, för jag tänker att man får förhålla sig till den verkligheten.
Ja, men särskilt som man kan inte applicera, jag menar inte att det är något konstigt att du tar upp det. Det var det jag menar med att flera har pratat om det, så jag tror det är lockande att se det så med vuxen perspektiv. Men det är nog en ganska bristande beskrivning, särskilt när man pratar om barn och barns upplevelse. Ett barn som liksom är utsatt för att bli utstött och behandlad som inte fullvärdig människa är inte... Det är ju svårt för det barnet att uppleva det som en styrka.
Mm.
Men
jag menar inte att det styrkedelen av det är så att säga att, för det låter som att
inte vika ner sig för, exakt, för mobbingen så att säga. Ja, precis. Jag famlar lite också efter tankarna här men vi pratar. Jag vet inte. Jo, men om jag hade sett liksom en om jag hade sett det här barnet som jag var som en karaktär i en bok, så hade nog författaren framställt det som en sorts styrka. Och jag tror man hade säkert upplevt sådana som läsare, kanske. Men man kan ju lika gärna se det som en svaghet eller en brist. Ett handikapp att inte... Det är ju väldigt viktigt för människor att passa in. Jag menar inte bara på ett ytligt plan utan på ett överlevnadsplan. Vi är ju sociala varelser. Och en oförmåga att passa in i gruppen som man liksom naturligt av geografi och tid borde höra till. Det är ganska lätt att se det som ett handikapp också, tänker jag. Det här som vi beskriver, det vi pratar om med barn Simon, kan nog handla om att ha liksom en lite alternativ wiring i hjärnan som gör det svårt att passa in. Det var inte att jag inte uppfattar koderna, det var ju att jag sket i dem mer.
Ja, exakt. Och det är ju intressant.
Liksom. Jag saknade inte förmågan att se att de var där. Jag bara saknade liksom impulsen att följa dem.
Mm. Då hade du ju något slags karaktär, tänker jag.
Mm, kanske.
Var kom det ointresset ifrån då?
Alltså jag tror att det går tillbaka för långt för att jag ska kunna... Jag tror inte att jag från den här utsiktspunkten kan se det riktigt. Var det kommer ifrån, jag vet inte.
Men om jag vänder på det då, alltså var du ett tryggt barn?
Jag tror det. Liksom lite, nej, jag vet inte om man kan kalla det struligt. Jag tänkte så här lite turnerande farsa som borta ibland. Men jag menar, det är inte så konstigt att en förälder är iväg och jobbar ibland. Bara den andra är på plats. Och den första kommer hem ibland. Jag tror inte, jag vet inte. Jag har inte tänkt på det som något särskilt otryggt. Jag tror jag hade en ganska trygg uppväxt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Verkar ju som att även om du inte riktigt förstod det, så såg det ju lite ut som att planen var utstakad för dig ändå. Alltså att du skulle ändå hålla på med scen.
Ja, verkligen.
Och då funderar jag på så här, till exempel det faktum att du gick natur på gymnasiet. Var det något slags så här tonårsrevolt?
Nej, det var någon ren entusiasm.
Ah, okej.
Okay. Ja. Jag hade råkat få en hjärna som hade lätt för allt. i skolan. Mm. Och då gjorde jag det som var, la jag energin på det som var liksom mest stimulerande.
Mm. Svårast?
Och svårast kanske. Mm. Mm. När naturmatten blev som svårast, då hade jag jävligt roligt.
Alltså?
Ja.
Tycker du fortfarande det är kul? Alltså med matematik och så?
Typ inte. Eller jag ägnar mig inte åt det. För en sak som har hänt när jag har läst liksom 20-årsåldern långt bakom mig är att jag tycker inte det är så kul att göra saker halvvägs. Mm. Och liksom, det hade kunnat vara skitspännande att bli matematiker, men jag är inte matematiker, och sitta och hålla på och småpula lite.
Nej, jag vet inte ens hur man gör det.
Nej, löser sudoku liksom. Alltså, det har inget... Det är inte stimulerande för mig.
Jag tänker att i det här med... Jag vet inte om man fortfarande håller på med det, men i skolan fick jag lära mig i alla fall att liksom med hjärnhalvorna och det där, med det logiska och det konstnärliga, och att det var olika delar och så här.
Ja, det med höger och vänster är ju sänkt sedan länge.
Ja, det är det, va?
Ja, det tror jag. Ja. Eller ja, det är det. Hade det gällt stämt så hade det ju inte... Det hade inte passat ihop med mig överhuvudtaget.
Nej, men precis.
Jag hade i så fall verkligen lätt för båda halvorna. Mm. Eller verkligen begåvad för båda grejerna, man ska säga.
Vad fick du liksom om skolan här med mobbningssituationen så här sög väldigt mycket energi, antar jag.
Mm.
Var fick du energi när du växte upp?
Rollspel och serier och romaner. Och det var inte så att jag inte hade en enda kompis. Jag hade ett par, jag hade några liksom rollspelskompisar.
Du hade två?
Jag hade två, typ. Mm. Tre ibland.
Är det de som är kvar i...
Nej, det är inte. De stöter på en gång om året. De från Stockholm. Mm. Och gillar jättemycket. Men de är inte de där, av de där tre.
Nej, jag förstår.
De lärde jag känna senare.
Berätta om Brantevik.
En liten fiskeby, ett fiskeläger i Skåne. I alla fall när jag bodde där så var det 2,500 på sommaren och 500 på vintern. Så det var väldigt, väldigt stillsamt.
Mm. Och det var liksom där du var?
Ja.
Där fick du kanske också lite energi?
Ja, det fick jag. Alltså medan jag gick skolan i Stockholm så var vi ju... Då var vi liksom då och då nere. Ledig tid, helt enkelt. När det var ledigt från skolan så var vi i Skåne. Och då fick jag nog väldigt... Fyllde nog upp med väldigt mycket energi.
Mm.
Det tror jag. Umgicks med mina kompisar. Och sen från att jag flyttade ner dit när jag var 13 så... Då hade jag också väldigt bra där. Det var många jämnåriga som var frustrerade över att det var så liten... Man går inte till skolan i Brantevik utan inne i Simrishamn, en halv mil bort. Och det är ju lite mer stad, men det var ju mycket liksom. Frustrerade tonåringar på landet som vill ha puls omkring sig. Men det gällde aldrig mig, för jag höll på med rollspelen och det gick ju alldeles utmärkt att göra där. Det liksom, kunde inte bli bättre än att ha en fliggebod nere vid havet med vågbruset. Det saknades ju inga storstadsinslag för det.
Men var du populär i klassen och så här? Alltså...
Vet inte riktigt. Hur fan var det med det? Jo, det var nog så här. Jag var liksom lite... Jo, när jag flyttade ner och gick högstadiet, då var jag liksom lite kufig. Jag tog lite chansen. Just det, men det är där man kan säga att min oanpassning, min bristande anpassning i Stockholm var ju delvis en protestreaktion mot pressen också. Ju mer tryck jag fick från mobbarna om att ändra mitt hår eller mina kläder för att jag såg konstig ut, desto mer otänkbart blev det.
Mm.
Och sen så vet jag att jag liksom tog chansen med en clean slate och normaliserade mitt yttre mer när jag började i Skåne.
Mm.
Och det gick bra. Så fick jag lite kompisar där. Jag vet inte, då var jag inte, alltså jag var inte poppis tror jag inte, men jag var välfungerande. Lite kufig men med kompisar. Och sen i gymnasiet däremot så blev det liksom lite mer... Då blev jag nog lite mer i the in-crowd, i alla fall i en viss del av skolan. För det var... På gymnasiet där så gjorde man musikaler som involverar ganska mycket elever. Så var en musikal varje år och då stod jag på scen. Och det var liksom lite som branschen sen i miniatyr på något sätt. Det fanns ju liksom lite så här stjärnmekanismer runt om som frontar och sådär.
Mm.
Så där började jag säkert... Där tror jag att jag började märka att det var rätt gött. Och ordet populär fanns inte i min... Jag tänkte inte på det så. Men det var gött när folk diggade en.
Mm.
Liksom. Det upptäckte jag. Och sen blev jag lite översocialiserad. Och sen så efter det så hade jag lite identitetsproblem senare. Med att jag hade liksom blivit lite kameleont i. Tappat centrumet, kärnan lite grann i mig själv. Och blivit lite för lite för anpassad till hur det är gött att vara för att man får uppskattning. Så sen pendlar jag tillbaka lite grann.
Men hur ser du på det där nu då?
Ja, någonstans i den där pendelrörelsen. Jag upplever att jag har en ganska bra balans på det. Jag tänker mycket, när jag pratar om det här så blir det ju mycket det yttre. För att det är så, ens yttre är ju ett interface mellan människorna. Det är ju betydande både när det gäller rollfigurer och ens egen identitets, ens eget identitetsbygge. Men då är jag nog ganska medveten om vad jag signalerar. Så där med kläder och så. Och ja, men jag tänker att jag får vara liksom lite kufig, lite egen. I alla fall så att jag själv inte börjar dra iväg på att liksom bli... Om jag börjar klä mig för att vara cool. Ja, jag har inte lust med det, helt enkelt. Och då är det helt okej om jag klär mig så att man... Om jag ser lite kufig ut så är det en bra sak för att jag är rätt kufig. Mm. Liksom. Min eviga väst som ligger i hörnet till exempel.
Ja.
Som är trademark nästan. Den har jag i alla väder.
Jag förstår. Mm. I vilken mån tänker du att du är präglad av dina föräldrar?
Alltså, väldigt mycket tror jag. De är ju närvarande eftersom mina föräldrar var närvarande under nästan hela mitt människoblivande, så är jag ju, har de ju varit väldigt starka influenser såklart.
Mm. Vad har du ärvt då?
En väldigt professionell inställning till konst tror jag. Också en väldigt avspänd inställning till konst. Det är, jag har ju aldrig, om det nu som jag har tänkt tidigare, säkert sagt i en intervju, pratat om det nu stämmer som jag har, min feeling är att säg 8 av 10 på scenskolan kommer från medelklassen och alltså gör en ganska osynlig klassresa under scenskoletiden.
Vänta. Mm. I vilken mån skulle man göra en klassresa om man är medelklass när man börjar gå där?
Därför att du inte är det längre när du går ut.
Vad är man då?
Kulturelit.
Aha, okay.
Fånigt ord, men det finns inget bättre. Den skapande klassen.
Okay.
Konstnär. Det är, inte, ja, det är en jätte, jättestor skillnad, menar jag. Psykosocialt och sådär.
Okej. Okay. Mm. Fair enough.
Jo, och min upplevelse är från, av vad jag sett omkring mig, att säg typ 8 av 10 är från medelklassen. 1 av 10 är från typ arbetarklassen och 1 av 10 är från typ kultureliten.
Mm.
Kanske någon från övre medelklassen som nästan är en egen sort, eller man ska säga. Men
det finns ingen överklass där. Det gör det bara inte.
Det tror jag inte.
Nej.
I så fall är det så få att man inte kan. Man kan inte säga en om året ens.
Jag hade ju en skådespelare här som kom, alltså som är uppvuxen på Östermalm, men som liksom alltså otroligt mycket himlade med det under just scenskolan.
Alltså att han var från Österlen, eller
men hon.
Ja.
Ja, precis. Alltså som var uppvuxen på Östermalm.
De flesta på Östermalm är det övre medelklass.
Kanske, ja.
Sen så kan, alltså, har väl den riktiga feta överklassen har väl liksom rör sig väl där, när de är i stan. Men jag menar den riktiga överklassen, den som är gamla släkter.
Just det.
Inte liksom rika läkare. Men till exempel så hade jag ju aldrig någon klassresa att göra. De allra flesta från medelklassen behöver ju göra, liksom, behöver ju brotta sig över den där tröskeln att skaffa sig något så osäkert, inte ett riktigt jobb, eller vad ska jag säga.
Just det.
Eller något så osäkert, något sådär. Det upplever jag, i alla fall om inte alla, eller de flesta, så i alla fall många från medelklassfamiljer har ju den processen, att liksom, har ju den tröskeln att ta sig över, att acceptera att man ska skaffa det här konstiga, osäkra yrket. Och det var ju väldigt naturligt för mig, till exempel. Eller nära till hans, vardagligt.
Mm. Är det bara det du har ärvt av dina föräldrar?
Nej, men jag automatiskt hamnar ju mest i att prata om yrkesidentiteten när jag intervjuar. Men jag gillar Skåne. Det gör väl de också.
Fan, det där är jävligt intressant. Om vi bara håller oss fast lite i din klassanalys här, så tänker jag att är dina föräldrar klassresenär?
Ja, det är de båda två.
Okay.
Från medelklass till kulturligt.
Mm. Hur har det präglat dem då, tänker jag?
Det har i alla fall alltid varit, särskilt min mor som är väldigt själv, liksom reflekterande, att väldigt reflekterande förhållningssätt till sig själv och sin bakgrund, så är hon, har varit väldigt närvarande hela tiden. En stor del i hennes, Gitta Jönsson heter hon om någon vill slå upp det, den stor del av hennes konst ägnar hon ju åt att förhålla sig till hemmafru-identiteten till exempel. Mm. Som ju hon aldrig har haft själv. men som hon, hennes mamma hade till exempel. Och så. Så där till exempel, hon reflekterar väldigt mycket över det.
Mm.
För det tycker jag tycker det är superintressant med klassanalys, klassperspektivet på identiteter. Bland annat det där att man, det tar ju en generation att genomföra ett klassresa helt och hållet. Man är ju alltid sin uppväxt. Som vi har sett folk diskutera i liksom svinalängorna och i massa... Många författare har ju till exempel skildrat klassresan från ut ur arbetarklassen, om man ska säga. Och Susanna Alakoski bär ju liksom alltid, jag har pratat om det, hon bär ju alltid med sig sin arbetarklassuppväxt. Den är ju en central del i hennes identitet. På samma sätt för min mor så är ju hennes medelklassuppväxt, den är ju alltid där. Och vi har ju sett en del liksom... En del personer, man ska säga... Vad ska man ta? Börje Ahlstedt som har pratat om liksom... Ibland, någon intervju jag såg med honom, så ger han ju bilden av... Han har ju verkligen självbilden, i alla fall lät det så där. Han har verkligen självbilden av att han är liksom den utsatte. Han är kvar i sin arbetarklassuppväxt.
Mm.
Underprivilegierad identitet. Och den bär han ju då med sig och den präglar honom och hans självbild in till den här punkten som den här intervjun var i alla fall. Medan hans, en sån person, dess barn är ju 100% uppväxta i den nya identiteten.
Mm.
I den nya klasstillhörigheten.
Fast jag tänker att man ärver det där lite ändå. Alltså, jag vet att ett så här go-to-exempel för mig är att min pappa då, numera pensionerad, men under hela sin karriär. Och jag frågade faktiskt honom om det för ett par månader sedan bara. För att han har alltid sagt att han är orolig för att bli avslöjad för en bluff. Det är ju en sån klassiker att han faktiskt inte... Alltså att det är ett misstag att han har fått ett jobb överhuvudtaget.
Imposter syndrome.
Ja, det kanske heter. Ja, okej. Okay. Men han har det fortfarande. Alltså i så här sociala sammanhang om man är med i någon...
Jobbigt.
Ja, exakt. Men det där kan jag också känna att jag har ärvt lite av honom på något sätt.
Just det, men det tror jag inte har så mycket med klass att göra. Det där tror jag är mer en fråga av att om det är något man ärver starkt genom det sociala arvet, inte det genetiska, så är det ju ångestmönster.
Jaha, mm. Ja, det så kanske är.
Mm. Jag hörde sägas någon gång att fobier tar minst 3 generationer att bli av med,
ja.
Till exempel.
Okej. Okay.
Någon börjar försöka bearbeta sin fobi. Dens barn har en mildare form av den fobin, eller man ska säga. Eller har bara lite grann, lite känningar av det. Tycker att det är rätt obehagligt, men inte liksom fobi kanske. Och dens barn i sin tur kan vara befriad från den där.
Ja, jag förstår.
Flygrädslan eller spindelfobin eller vad det kan vara.
Just, alltså är det en sån sak för din del som du har varit medveten? Alltså för det där tänker jag, det är ingen av mina föräldrar som har sagt så här. Du, bara så att du vet, så jag har skitsvårt när jag inte har någon, när ingen behöver mig. Så det kommer du förmodligen också få. Men liksom...
Min fobi för att misslyckas, den kanske jag har. Den ska jag försöka skydda mitt barn från.
Ja, okej. Okay. Mm. Är det en sån sak som...
Ja, det är nog det närmaste jag har.
Ja. Men, och den har du övt i din tur då, eller...
Jag har inte tänkt på det som en fobi förrän exakt just nu när jag sa det. Så jag vet.
Men har du misslyckats?
Alltså lite gör man ju hela tiden. Det gör jag ju varje gång jag sabbar en tagning. Jag vill aldrig sabba en tagning. Om det visar sig att jag har gjort en dumt. Varit otrevlig mot en kompis eller någonting liksom. Det gillar inte jag.
Måste du göra det rätt då så fort du kan?
Det börjar väl.
Ja, jag vet inte om vi kommer längre med ångestmönster.
Mm,
om du inte vill gå in på dina i djupare.
Nej, jag kan vara klar med det.
Mm. Jag tänker att du är uppvuxen med liksom två olika dialekter ändå.
Mm,
växlade du?
Inte fram och tillbaka.
Okej.
Okay. Tyvärr. Eller vad man ska säga.
Det var inte så att när du var nere på sommarloven?
Nej, det var inte.
Okej. Okay.
Nej, jag pratade skånska när jag lärde mig prata som litet barn. Min mor pratade skånska, min far pratade stockholmska. Och så när jag började skolan i Stockholm som 7-åring så bytte jag till stockholmska över natt. Och det sägs vara ett vanligt mönster i språkinlärning. Man är som känsligast runt 6-7. Det är vanligt att barn kommer hem efter en eftermiddag hos någon annan, någon kompis familj, och kommer de hem och pratar deras dialekt i en timme, och sen klick så är det tillbaka igen. Mm. Och efter typ 10-12 så försvinner den där förmågan. Och när jag var 13 och flyttade ner igen så var jag satt stockholmskan fast.
Ah, okej. Okay.
Och sen då över fram till vuxenlivet så slipade stockholmskan bort i Skåne, men utan att skånskan kom.
Jag förstår.
Så att jag pratade perfekt teatersvenska när jag började scenskolan.
Mm-hmm. All right. För jag hade en surt förvärvad liksom poäng här då. Mm. Om att jag tänker att om det är så att, alltså att man påverkas som person av sitt språk.
Mm. Mm. Då händer en poäng där som är på väg.
Ja. Vill du utveckla någon tanke om det?
Ja, alltså, ja. Absolut. Det är att en sak man märker snabbt som skådespelare, särskilt när man, om man har en dialekt när man kommer till scenskolan och ska träna då på en ny, det vill säga teatersvenskan, eller vad ska jag säga, kan jag kalla den, så märker man ju snabbt det att röst och tal och emotioner och kropp sitter ihop. Så därför till exempel så uppmanar man scenskolestudenter, säg att någon kommer att prata skånska, så kommer man dit och så uppmanas man att slå över 100%. Skit i om det låter, tycker att det låter jättetöntigt, prata 100% teatersvenska på skolan, inklusive på fester med kompisar, allting, prata 100% av tiden. Och det är ju för att samla på sig, inklusive om man liksom grälar med sin klass om planering eller någonting, eller om man, när man hänger på fyllan under skoltiden eller sådär, att man samlar på sig erfarenheter av verkliga livets situationer kopplade till den här nya rösten, nya dialekten, nya rösten. Jag för min del upptäckte när jag gick där, jag hade på röstträningen så hade jag jättestora kontrollspänningar. Jag var spänd runt struphuvudet och det var ett problem tekniskt för att få till den här liksom klangen. Så vi slet jättemycket med det tills jag kom tillbaka till skolan efter en sommar och sa, jag vill faktiskt använda, nu har jag ju ingen dialekt att träna på, jag vill träna på skånskan på pratlektionerna, röstlektionerna. Och sa, okej, fine. Och när vi gjorde det och jag då pratade, lät ju jättedåligt, det var ju dåligt härmad skånska. Men vad som hände var att alla de där spänningarna släppte. Jag fick perfekt klang, jag fick liksom allting blev, allting liksom satt. Så att det föll på plats. Och då är det för att liksom den här, även om jag har pratat liksom någon sorts stockholmska eller sen jag var 7 år gammal, så är det var ett pålägg. Det var liksom avklippt kopplingen mellan det språket och det lilla barnets liksom emotionella minnen. Och kopplingen till språket var ju avklippt där när jag bytte som 7 år.
Mm.
Det märker man som skådespelare när man till exempel gör någonting på ett annat språk, säg engelska. Mm. Oavsett hur bra engelska jag kan, hur bra min skolengelska är, hur mycket jag läser på engelska. Oavsett hur bra den är, så är det en jätteuppförsbacke när jag ska spela någonting på engelska. Därför att rösten sitter ihop med kroppen på ett så starkt och intimt sätt. Så att när jag byter språk så byter jag känsloregister och byter identitet.
Ja, just det.
Man ska säga.
Det kanske inte är din expertis heller förvisso, men alltså, skulle man kunna säga så här att kan vi utläsa vissa karaktärsdrag ur skånskan visavi liksom Piteå och mål?
Det är nog så väl på ett ytligt och ytligt sätt på liksom fördomen om personer från olika landsändar.
Ja, eller jag tänker så här, kan man då testa
det? Jag tänker mer vad man utläser. Nu jag tänker på är mer in vad som händer inuti individen. Det vill säga en pitebo som har flyttat till Skåne. Så kan det säkert finnas en betydelse i vad som händer med den personen när den reverterar till sitt pitemål kontra när den pratar sin nya skånska, eller vad man ska säga.
Just
om
det
nu hade bytt. Och där finns det något som är intressant som berör det jag pratar om.
Mm. Ja,
jag tror inte dialekterna i sig, vet jag inte om jag har så mycket.
Nej, men jag bara tänker så här, alltså, säger det det är en annan teori, jag förstår det. Men alltså, huruvida det säger någonting om tyskar, att de har ett ganska kantigt och skitspråk liksom. Medan italienarna till exempel är mer emotionella, melodiskt sett i alla fall. Vi sägs ju också vara väldigt melodiska.
Jag vet inte, jag tror kopplingen till liksom hur dialekter låter, där tror jag att en regissör skulle svara helt annorlunda. Ja. För att den personens jobb är ju hur det landar hos publiken, om man ska säga. Mitt jobb är, vad händer inne i min kropp?
Mm.
när jag gör saker.
Jag förstår.
Men det är ju intressant med just det exemplet med tyskan och italienskan. För att en i min närhet flyttade till Italien och bodde där som ungvuxen, flyttade till Italien ett tag. Bodde där och lärde sig italienska, flyttade till Tyskland efter det och bodde där och lärde sig tyska. Och han sa, han hade gjort en observation som jag tyckte var jävligt intressant, som var det att inte så mycket ljudet, det handlar inte om ljudet och ström, utan men däremot grammatiken och syntaxen har ju väldigt stor betydelse för hur konversationer funkar. Där man då säger att i italienska så ligger ju huvudorden först och sen kommer alla ord efter det i en fras bli mindre och mindre betydelsefulla. Mm. Så det funkar alltid att avbryta varandra.
Aha, okay.
Så att språkets uppbyggnad stöder en samtalskultur där man hela tiden flikar i varandra. Medan tyskan, där istället huvudordet kommer sist, det blir helt omöjligt. Alltså, avbryter man någon innan den har sagt färdigt sin fras i alla fall, så är det ju obegripligt vad de försökte säga.
Mm-hmm. Intressant.
Eller hur?
Jag kommer inte försöka.
Inte
jag skulle försökte hitta på något kul att säga, men det gick inte bra.
Jag är så okul själv så att jag dränerar kulheten från alla.
Är det verkligen?
Nej, jag kanske menar mest att jag inte bryr mig om att försöka vara kul.
Har du spelat på göteborgska?
Nej. Ja.
Eller hur?
Mm. I alla fall upp till kamp. Kanske något mer.
Ja. Var det svårt att erövra? Liksom?
Ja, lite... Alltså svårt i betydelsen att jag misslyckades ibland var det nog. I alla fall en gång så misslyckades jag.
All right.
Vi var färdiga med en scen och hade börjat move on till nästa. Börjat flytta allting. Och jag bara, så gick jag igenom allting. Jag har en inre bandspelare så jag brukar spela upp allting efteråt. Som jag har gjort i mitt inre. Och så bara, fan jag har inget minne av att jag pratade göteborgska i den här scenen. Så jag fick gå till regissören och säga det. Han bara, okej, shit, då måste vi gå och lyssna. Så fick vi gå till ljud. Avdelningen och så fick vi den uppspelat och så bara, nej. Okej, sorry allihopa, stopp. Stå tillbaka, ta om det.
Men vad lustigt att ingen hade sett det då. Eller märkt det.
Ja, men det är sånt där som gör att det inte, när man har jobbat i, när man har varit filmarbetare ett tag, så blir det liksom inte särskilt kul med såna här, du vet, YouTube-videor med missar i stora filmer. För man bara, alltså, det är så jävla naturligt att det uppstår missar. Det finns så många grejer som är... Ja, det är klart att det är någonstans förmodligen tre olika personers jobb att se till att den där missen inte händer. Men vid varje tillfälle så kan de personerna kan ha sin blick på något annat som är ännu mer prioriterat. Eller det handlar om att... Det kan handla om att skit i det, vi måste göra... Antingen tar vi bilden nu eller så får vi stryka bilden.
Mm.
Låt det vara. Liksom. Eller så handlar det om saker som ligger långt senare. Något som klipps annorlunda. Eller en förståelse för missar.
Jag förstår.
Helt enkelt. Så, och det där var ju en sån grej. Det var ju jag och regissören liksom. Men jag hade mitt fokus på att spela scenen och regissören hade sitt fokus på alla andra 100 grejer som krävdes för att bilden skulle bli bra.
För mig som inte har jobbat med film är det lite otydligt vad en skripta gör. Mm. Det här är en sån sak som en skripta inte är ansvarig för.
Det, jag hade kunnat lägga märke till det. Kanske. Okay. Jo, det är egentligen skriptans liksom department. Men skriptan är ju inte också dialektcoach för mig.
Nej.
Liksom.
Hade du en dialektcoach?
Nej.
Jag läste ett inspirerande citat i någon intervju med dig.
Coolt.
Ja, och det var typ... Jag tror att det stod... Jag jobbar inte med drömmar, jag bara bestämmer mig.
Mm, kan låta bekant, ja.
Eller jobbar inte med mål kanske, va? Men jag är ju...
Drömmar var det säkert. Jag jobbar inte med drömmar, det tror jag att jag har sagt.
Okej.
Okay. Sådär bestämt, som gör att det hamnar i citat.
Ja. Nej, för jag har ju varit ganska... alltså i den mån jag... jo, men jag tänker ändå att det här med magiskt tänkande, va? Att, alltså,
vad är det nu?
Nej, men att om du sätter ut en riktning, om du bestämmer, alltså om du har ett mål, så är det mycket större chans att det inträffar än om du inte gör det. Om du inte formulerar det för dig själv.
Mm.
Jag vill äga en Tesla.
Mm.
Större chans att jag får en Tesla om jag säger det. Okay. Som ett något slags mantra. Och det var ett banalt exempel, men...
Nej, men bara intressant. Menar du då i betydelsen att det är en målbild för dig själv och kommer att subtilt ligga där och influera dina beslut i en massa små situationer som leder dig i den riktningen? Du menar precis inte så. Att det ökar chansen att kosmos droppar ner dig en random Tesla utanför dörren?
Det förstnämnda, ja.
Ja.
Och det där är jag intresserad av. Har du liksom, har du något sånt tänk?
Typ inte.
Nej?
I alla fall inte i samband med mitt yrkesliv. Det där är tillbaka till att jag tror att jag ärvt en så pass avspänd inställning till mitt yrke. Så jag har aldrig varit så här, shit, jag ska bli skådespelare och jag ska stå där längst fram på scenen och jag ska vara på filmaffischerna liksom. Jag ska till Hollywood. Jag har aldrig förhållit mig så. Utan jag har bara jobbat en sak i taget. På något sätt.
Men inte det, tänker du inte att det skulle vara härligt att ha lite sådana mål?
Jo, kanske. Jo, det kanske hade varit.
Ja, men jag tänker att du kanske blir lite gladare då när du väl når dit.
Jag får det, ja, kanske. Eller så hade jag varit desto mer förtvivlad varje grej man inte når. Eller så kanske, nej just det, nu kommer jag på en grej. Det kanske är så att jag håller mig så långt borta från det där. Det kan faktiskt ha att göra med att jag, när jag brände ut mig när jag var 22. För då hade jag helt snedtolkat. Då höll jag på med amatörteater. Pluggade lite samtidigt. Hade bestämt mig för att inte bli ingenjör eller antikvetare eller läkare, utan att jag skulle jobba med teater. Och höll på att lista ut om jag skulle bli skådis eller regissör. Så då tog jag ett år till att göra en ambitiös amatöruppsättning, följt av att jag skulle spela huvudrollen i en stor amatöruppsättning. Och då när jag regisserade så tänkte jag att nu ska jag lära mig så jävla mycket jag kan. Jag ska bli liksom, skit i hur bra det blir eller inte, men jag ska lära mig så bra som möjligt. Det är som en sorts framåt eko av det där som man sen höll på med på scenskolan på något sätt. Men det landade helt snett, eller jag tänkte helt fel. För jag tänkte på talesättet, man ska sikta mot stjärnorna så hamnar man ju åtminstone i trädtopparna.
Just det. Mm.
Så tänkte jag ska verkligen sikta på att överprestera varje arbetspass. Varje repetition ska jag göra någon insikt, lära mig någonting nytt som jag inte visste innan den där, en timme tidigare. Med andra ord, varje arbetspass ska jag överprestera, ska jag vara bättre än vad jag var tidigare. Och det är ju upplagt för att misslyckas, i alla fall var liksom 9 arbetspass av 10, och byggde upp en väldigt stor frustration som sen gjorde att jag gick in i väggen. Vilket sen tog många år att läka de där liksom såren på personligheten som utbrändhet som det ger liksom. Och det kan säkert vara en del i att jag aktar mig lite för det.
Ja.
Sikta mot stjärnan.
Jag förstår.
Jag gör det jag gör liksom. Nu ska jag göra det här, då gör jag det. Så bra jag bara kan.
Mm. Alltså, om du då inte jobbar, om du inte siktar mot några stjärnor eller så, alltså tänker du riktning i alla fall att du ska, alltså finns det någon önskan om en viss typ av jobb eller alltså?
Inte så mycket. Och det är säkert en följd av att jag har haft lagom mycket jobb. Jag har nog varit liksom privilegierad i att inte stå där helt utan och bara nu, antingen så nu är jag bara min egen lyckasmed, nu måste jag göra det. Göra mina egna tillfällen. Jag har liksom haft lagom att göra ändå. Så att det där tar jag i så fall ut med mitt skrivpyssel som i så fall ligger på lite längre tid.
Mm.
Ligger på is lite nu när jag inte har tid att sitta och skriva.
Men är det, alltså, vill du berätta någonting om det? Alltså, har du tänkt att det blir ett bokprojekt? Eller?
Det finns filmer jag vill göra.
Ja, okay.
Mm. Som ingen annan gör.
Ah.
Kan man säga. Så det, jag skulle också kunna hamna i producera. Liksom. I alla fall i team. Så, det finns ju många skills där jag inte har. Och inte är så intresserad av att skaffa mig.
Jag förstår.
Men just det där att forma filmen, att göra vad det ska bli, sätta samman eller hålla samman team av regi och författare och fotografer och sådär.
Det
tycker jag är lockande. Mm. Det är nog i så fall min riktning, om ja. Jag hör den.
Se där,
mitt skådespeleri funkar ju elda på rätt bra ändå, men jag gör kul saker.
Mm.
Jag är inte frustrerad i det.
Obviously.
Obviously.
Men vad är det du precis har avslutat här? Är det någonting du kan berätta någonting om?
Jag är nästan färdig med en grej.
Okej.
Okay. Ja, den heter Box 21. Den är baserad på en deckarbok. handlar om trafficking.
Känns det bra?
Ja.
Spännande.
Ja, jättefint sammanhang. Ja. Jättefint projekt att jobba i.
Roligt.
Som vanligt så spekulerar jag inte i hur det blir. Nej. För det är för svårt. Men alltså i så fall finns, och den ligger ju, det är ute redan och ligger ett år bort. Men det finns ju i så fall andra spännande saker att prata om som inte någon i Sverige håller på med. Men det är ju för att jag har ju huvudrollen i en norsk serie som kommer i höst.
Okej.
Okay. I september.
Som heter
Exit.
Ja.
Och som jag gjorde för ett år sedan. Och som är, den handlar om människor i den övre finansmiljön i Oslo. Fast jag spelar svensk. Men så är den baserad delvis på, eller den är baserad på intervjuer med både några finansmäklare, några män, där de är väldigt frispråkiga med sitt dubbelliv, eller vad man ska säga. De jobbar ju i en allra högsta grad en förtroende präglad bransch med, ja, de hanterar väldigt väldigt stora summor pengar. Och samtidigt så ägnar sig väldigt mycket åt knark och liksom dåliga grejer.
Köper sex
till exempel. Och så är det också intervjuer med andra personer, spegelbilder av dem, eller vad man ska säga, med både till exempel kvinnor, en kvinna som jobbar i samma värld, och en kvinna som lever som lyxhustru, folk på ekopolisen till exempel, och sådär. Så den här har två spår, kan man säga. Dels så är det liksom en exposé över de här, deras liv. Och dels så är det ett äktenskapsdrama mellan min rollfigur och frun. Så man följer hennes bana också, när hon från att vara lyxhustru med perfekt liv, eller vad man ska säga. Som bara... Mm, ja. Och sen så upptäcker hon grejer om maken och som hon blir tvungen att reagera på.
Jag förstår.
Så följer man både henne och honom och gänget liksom. Mm. Trailern ligger på min Facebook-sida. Ja. Den är värd att se.
Ja. Du, jag tänker att men vi är i princip klara. Jag tänkte bara, vet du mer grejer om framtiden? Alltså, är du så här att du är bokad till 2022? Eller?
Nej, jag har jävligt ofta, nu som ofta har jag tomt framåt.
Okej. Okay. Så
nu om inte då den här grejen som jag väntar besked på kommer.
Jag förstår. Och det är inte huruvida, eller är det huruvida du har fått en roll, eller är det huruvida projektet blir av?
Nu är det ifall jag har fått en roll. Ibland är det ju det andra.
Mm. Är det, alltså, hur mår drama Sverige så att säga?
Extremt bra.
Ja. Det görs
verkligen
mer än någonsin och så.
Ja, det tror jag. Mm. I siffror vet jag inte. Men jag vet att det görs väldigt mycket bra.
Mm.
Det är skithäftigt.
Hur mår rollspel Sverige då?
Också väldigt, väldigt bra.
Okej.
Okay.
Är du involverad?
Inte så mycket nu. Jag har varit lite boll. Mest så har det varit att jag är lite bollplank åt en kompis som skriver och utvecklar. Skriver väldigt bra spel. Han skrev rollspelsadaptionen till exempel av Simon Stålenhags första bok.
Mm.
Tales from the Loop. Ur varselklotet, tror jag den heter.
Okay. Mm.
Jättefin trollspel gjort på den.
Fan, mina barn är ju 8 och 10. Kan man ta in dem i den här världen?
Oh, det tycker jag absolut. Ja. Det finns några jättefina spel.
Var börjar man? Mutant?
Kanske Mutant. Jag har lite dålig feeling för liksom vilket trollspel för vilken ålder. Men de här nya Mutant-spelen, de är väldigt fina. Det här ur varselklotet kan säkert vara ganska spännande att spela med barn. Man spelar barn.
Mm-hmm.
Så det kan hända att det är först när man har vuxna som spelar barn. Det är då det blir liksom något intressant med att barn, det vet jag inte. Det finns ett spel som heter Tales from Morwale, som är svenskt, trots titeln. Det finns ett för, men det kanske för ännu yngre barn, som heter Äventyr. Som är nästan serietidningsformat, litet rollspel.
Okay.
Gjort för att spela med barn.
Mm.
Jättefint också. Har du haft... Ja, det är i alla fall ett knippe att börja titta på.
Ja, tack. Har du haft, liksom, finns det, alltså, För någonstans så sa du att du typ lite grann tappade kontakten när du blev skådis på riktigt med rollspelandet. Men det verkar ju som att...
Ja, det gäller just liveandet.
Ah, okej. Okay. Live var det.
För det hade jag hade inte varit i livekretsar. Och precis, det var precis i samma veva som jag lärde känna liveare och började liksom... Började gästa det som jag blev skådespelare. Och det var jättekul att vara med på 2 live. Men sen vid tredje tillfället så var jag lite så här, det känns lite för mycket som att gå till jobbet. Fast utan manus. Jag skiter i det.
Så. Jag förstår.
Men pappersrollspelen, det har jag fortsatt njuta av.
Du, ska vi säga ungefär så?
Kan vi göra.
Vill du rekommendera något?
Greta Thunberg. Till exempel. Antingen det, eller RimWorld, eller serien Exit på norsk tv i höst.
Just det. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet?
Greta Thunberg.
Fair enough. Tack för att jag fick träffa dig.
Tack själv.
Känns det bra?
Det var kul att vara här.
Ja, det var det. Och trailern till Simon J. Bergers nästa projekt Exit ser minst sagt spännande ut. För att inte tala om hans uppvärvning som du som vanligt hittar på Värvets Instagram. Sök och du ska finna. Nästa vecka blir det ännu mer klokheter här i Värvet.
Vi har kunnat se då en koppling, och det är inte bara vi, utan det har man sett i andra studier också, att det finns kopplingar mellan äldre pappor och ökad psykisk ohälsa hos barnet. Bland annat då autism. Vi var de första som visade på bipolaritet också. Schizofreni har man också kopplat till det.
Jajamän, den fantastiska doktor Emma Frans tittar förbi. Missa inte det. Vi hörs då. Hej!